Livet var svårt för Kristina och Karl-Oskar. Skörden hade blivit förstörd flera år. Antingen var det regnet eller torkan eller eldsvådan som hade tagit den. Det var många munnar att mätta och det var fattigt. Men så bestämde de sig för att söka lyckan på andra sidan Atlanten. Men Gud tar hennes barn och hennes man ifrån henne. Och hon ser inte längre någon mening. Och hon ropar ut sin förtvivlan. Kristina är Kristina från Duvemåla. Musikalen som är baserad på Vilhelm Mobergs utvandrarsvit. Hon ropar ut sin förtvivlan. Du måste finnas, du måste. Jag vore ingenting om du inte fanns. Och hon fortsätter. Vem skulle känna min ånger och sedan förlåta? Friden i själen, ja vem skulle skänka mig den? Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Om du inte fanns, vem tog hand om mig sen? Till slut så övervinner Kristina dock sitt tvivel. Hon beslutar sig för att lämna sitt liv i Guds händer. Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Ja, något händer i Kristinas liv när hon överlåter sitt liv i Guds händer. Innan hon dör i Karl-Oskars armar så förklarar hon för honom att hon är i gott bevar och hon lovar att hon ska stå och ta emot honom vid grinden i Duvemåla hage. Ja, hon lever nu med hoppet om ett evigt liv. Och hon lever med hoppet att de en gång ska få mötas igen. Och hon lever med tron att någon tar emot henne efter döden. I september så var det en liten artikel i tidningen Dagen om människors tro på liv efter döden. Och det var begravningsföretaget Fono som hade intervjuat drygt 1000 personer mellan 18 och 79 år om deras syn på livet efter döden. Och det framgår i den här undersökningen att 48% av de dubbelt så många kvinnor som män säger sig tro på ett liv efter detta. Men bara en bråkdel, 9%, svarade att de tror på att vi kommer till den Gud som vi tror på. Och de andra tror på att livet fortsätter på något sätt, men de vet inte hur. I mitt arbete i sjukhuskyrkan så möter jag också dessa olika trosåskådningar. Jag möter de som tydligt säger när de ser mig i min frimärkshotta, jag tror inte. Och när jag dör så är det slut. Jag möter de som säger, ja men jag tror på någonting, men jag vet inte riktigt vad. Men ändå har man tro på något. Jag möter de som med full förvissning säger att de en dag ska få flytta hem till Jesus. Och jag möter de anhöriga i samband med ett avsked när någon har avlidit. Som ändå mitt i sorgen lever med hoppet att en gång ska jag få möta mina nära och kära igen. Och det är väl den här spänningen som också den här undersökningen omfattar. Allhelgonatid. En liten speciell tid på året då vi tänder mycket ljus. En helg då livet och döden står i centrum. Och vi står vid våra käras gravar och tänder ljus. Och i detta så påminns vi om livets förgänglighet. Att en dag är livet slut här på jorden. Men Bibeln målar det här i varma färger. Och hoppet, det är ett centralt tema i Bibeln. Någon har räknat ut att i snitt var 25:e vers i Nya testamentet talas om att Jesus ska komma tillbaka igen. Talar om det himmelska hemmet. Talar om hoppet. Talar om det eviga livet. Så det betyder att varje uppslag i Nya testamentet har en vers som talar om framtiden. Som har fokus på framtiden. På det som ska komma. Om nu Nya testamentet talar så mycket om det, så talar vi alldeles för lite om det. Vi förstår att det är ett centralt tema. Och det kan väl kanske vara lite olika orsaker till varför vi gör det. Inte gör det. Vi har kanske mer fokus idag på livet här och nu. Att må bra här och nu. Men Bibeln målar hoppet i varma färger. Att Jesus en gång kommer tillbaka igen. Ja, det här är en helg då det eviga hoppet står i centrum. Då jord och himmel knyts samman. En helg då vi, som jag sa tidigare, tänder ljus. Många av oss kanske har varit på en minnesstund i någon kyrka. Vi stannar upp. Vi tänker efter. Vi tänder ljus. Vi minns. Vi kanske fäller en tår för någon som inte är längre kvar i livet och som vi saknar. Vi kanske känner en tacksamhet för livet som var. Och med ett framtidshopp. Så blickar vi framåt mot livet bortom döden och att en dag få mötas igen. Under avslutningshelgen på Fridhelg tidigare i år så sjöng vi en sång med väldigt klara stämmor. Och jag lyssnade ju på den sången med tanke på den här gudstjänsten här idag. Vi har många hemlandssånger. Som vi kallar den. Där vi sjunger om himlen och hoppet. Och vi sjöng så här. Nu ser jag himlen. Vilken härlig syn. Himlen snart så brister skyn. Och det ger mig lust att komma dit. Himlen den är härlig. Himlen den är evig. Tänk att den är verklighet. Nu vill jag ta er med till Josua bok, kapitel 1 och 2 verser där, vers 10 och 11. Josua 1, 10 och 11. Josua befallde folkets förmän att gå runt i lägret och säga till folket: gör i ordning proviant. Om 3 dagar ska ni gå över Jordan och komma till det land som Herren er Gud ger er och ta det i besittning. Josua tillsammans med Israels folk var på vandring. Och det som drev dem att fortsätta sin vandring, det var att Herren manade dem. Att de skulle få komma till det här landområdet som Gud hade utsett för dem. Löftet om ett landområde, ja, det här löftet hade gått sedan generationer tillbaka. Men de hade burit med sig det och nu var de snart där. De hade ett mål i sikte och även om det var besvärligt för dem ut med vägen. Vandringen i öknen 40 år, ja den var inte smärtfri för dem. Så var det, hade de ändå ledare som uppmuntrade dem, som tillrättavisade dem, som vägledde dem på vägen fram för att till slut nå målet. Och ledarna i sin tur, Mose, Aaron, de var ledda utav Herren. De uppmuntrades av Herren att vara uthålliga och starka, att leda folket ända fram. Och Josua gav uppmaningen till folket att göra i ordning proviant på vägen. Och jag ställer mig frågan, vad skulle den uppmaningen kunna betyda för oss idag? De skulle ha proviant med sig. Och då tänker jag att det är mat på vägen för att klara den sista sträckningen in till det utlovade landet. Men jag tror också att vi behöver proviant för vårt andliga liv. För vår vandring idag till det himmelska hemmet. Och då påminns jag om Jesu uppmaning att vara redo. Att vi ska lyssna på Bibelns tilltal, Guds tilltal till oss genom Bibeln om det eviga livet. Att låta det prägla våra liv så att vi är redo den dag det är dags för uppbrott för oss. För ett tag sedan, jag tror det är flera år sedan, så hade Radio Jönköping på fredag eftermiddagen ett program som de kallade Tankar inför helgen. Och jag har skrivit ner vad Torgny Wirén, en av Jönköpings präster, sa vid ett sådant tillfälle inför den här helgen. Han sa så här, lev din dag som att det vore den sista. Allt är ett lån, gåvor att förvalta. Vi gör denna övning varje kväll när vi lägger oss och vågar somna. Vi övar oss att dö för att sedan morgonen därpå uppstå till en ny dag. Vi överlämnar livet i Guds händer och förtröstar på att en ny dag ska gry. Vad tog ni vid Rens ord inför den här helgen? Vi möter och vi läser ibland om människor som på grund av omständigheter i livet tänker till. Byter prioriteringar, kanske livsstil. De gör det för att ta vara på det som för dem är det viktigaste i livet. Den stund som är, den tid som är. Exempelvis relationer till familj och vänner. Och så kan ett framtidshopp prägla våra liv redan här och nu. Det kommer en uppbrottets dag för oss alla. Men vi vet inte när. Men låter vi upp framtidshoppet prägla vår tanke, våra relationer och våra liv redan här, så blir den dagen inte så skrämmande för oss. Även om man kan känna en viss bävan för det. Men vi lever med hoppet om att något bättre ska komma. Israels folk gjorde sig redo att inta det utlovade landet. Och när det var dags så leddes de över gränsen. Ja, de vandrade 40 år i öknen och de hade ett mål. Mose var målinriktad på sin vandring med folket. De hade en slutdestination som de var på väg till. Och Gud hade utsett detta landområde till dem. Och det beskrivs som något ljuvligt och behagligt för dem. Men förutsättningarna för att de skulle få uppleva detta var en överlåtelse till Gud och en lydnad för Guds lag. I Johannes 3:16, den bibelversen jag tror att jag lärde mig utan till först utav alla. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Den som tror på Jesus går från döden till livet. Vandringen med Jesus, ja, det är en målinriktad vandring med en slutdestination. Jesus har berett en evighet. Även om han inte ger några färdiga bilder av himlen eller evigheten, så kan vi ana, för han talar om ett annat liv. Vi väntar något större. Vi väntar något bättre. Vi tänker tid och vi tänker rum. En tillvaro som vi inte greppar. Men vi längtar, vi hoppas och vi kan ana. Där det förvridna är borta och där Guds frid råder. Och nu vill jag avsluta där jag började med Kristina. Hon frågade, vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Men när Kristina hade överlåtit sitt liv i Guds händer, så blev frågetecknet till ett utropstecken. Och hon skulle kunna svara på frågan, du Gud ska så ta emot mig till slut efter döden. Och det evighetshoppet får också du och jag bära med oss. Amen. Vi ber. Ja, Herre, vi läser i ditt ord. Och vi förstår att du har berett en evighet. Mycket större, mycket finare än den här. Och tack för att vi får lyfta blicken mot den dagen. Och Herre, hjälp oss att leva ett liv med tron och hoppet om att en dag få möta dig igen. Och jag ber här också att du skulle vara med oss på vår vandring fram till den dagen. Hjälp oss att leva här och nu med målet, med blicken klar mot dig, Herre. Men Herre, hjälp oss också att leva i kärleksfulla relationer. I kärlek till varandra, i respekt för varandra. Och tack, Herre, för att du gör allt detta för vår skull. Herre, nu ber jag också för den som här idag bär på sorg. Men en dag längtar efter att få möta sin nära och kära. Tack, Herre, för att du är med. Och ge styrka också idag. Amen.